Välkommen till Skånes taltidning nummer 37 2021 med utgivningsdag torsdagen den 16 september. Solen gick upp 6.41 och går ner igen ikväll 19.22. I varsin studio finns Dodo Parikas och Åsa Kjellman Erisi. Tekniker på sitt håll är Martin Holmström och detta är innehållet.
Coronaläget. De flesta restriktioner försvinner den 29 september. Och den som inte vaccinerat sig uppmanas att göra det.
Efter en lugn sommar har de återkommit, attentaten i Malmö med glaskross i utlagda munsbitar som ska lura hundar ute på promenad att äta dem. Polisen hoppas på tips från allmänheten.
9 av 10 skåningar som svarat på nationell patientenkät är nöjda med den skånska specialistvården.
Paralympics är över och Sverige tog ju hem 8 medaljer. Men hur ser utsikterna egentligen ut för den som har en funktionsnedsättning och vill idrotta på elitnivå? Svaret är att Sverige ligger efter många andra länder, säger parasportordföranden.
Öppnat och stängt så med bland annat domkyrkomuseum och biblioteksflytt.
Hur går det med utvecklingen av stamcellsterapi mot förändringar i gula fläcken, undrar en av våra läsare och får svar direkt.
På dagarna fungerar färdtjänsten bra, men det är värre nattetid, menar en bekymrad läsare vars kompis fick vänta halva natten innan bilen kom.
Månadens talbokstips kommer från Kävlinge och bjuder på spänning och en del skräck från 3 kvinnliga författare.
Därpå en annons från Skånes dansteater.
Evenemangstips sedan med syntolkning och äppelhelg.
Kalendern med kungar och höstdagjämning.
Anslagstavlan innehåller meddelanden, inbjudningar och ändringar i busstrafiken. Och i redaktionsrutan sist i tidningen finns kontaktuppgifterna till oss. Och vi börjar även detta nummer med en titt på coronaläget där förra veckans besked om förändrade restriktioner sticker ut. Onsdagen den 29 september så dras nästan samtliga restriktioner in. Det blir alltså inte längre någon publikbegränsning på evenemang inom idrott, musik, scenkonst och liknande. Och begränsningarna när det gäller antal personer i ett sällskap på restauranger dras in, liksom andra coronarelaterade krav för serveringar, barer och klubbar som dansförbud och avstånd mellan sällskap. Och i arbetslivet gäller då inte längre rekommendationen att i möjligaste mån arbeta hemifrån. Fortfarande ska man dock hålla sig hemma om man får förkylningssymptom och uppmaningen att då även testa sig tas inte bort. Trots att många kan återgå till ett i princip normalt liv så är allt inte perfekt och det gäller främst utifrån vaccinationsgraden i delar av samhället. Socialminister Lena Hallengren sammanfattade läget så här på en presskonferens. Vårt samhälle är i ett nytt och ett bättre läge. Det är framförallt ovaccinerade personer som blir allvarligt sjuka och läggs in på sjukhus. Det leder till ett högre tryck i vården på vissa ställen och därför måste det regionala och det lokala arbetet fortsätta för att nå alla grupper så att vaccinationstäckningen blir hög och jämlik i hela landet. Därför att vaccin är vägen ut ur den här pandemin, sa alltså socialminister Lena Hallengren. Både Folkhälsomyndigheten och Region Skåne uppmanar de som inte vaccinerat sig att se till att det blir av. Den skånska vaccinsamordnaren Maria Langren konstaterar att av de intensivvårdade patienterna med covid-19 var de flesta ovaccinerade. För närvarande är fortfarande de privata vårdgivarna igång med vaccinering, men den sista oktober tar istället vårdcentralerna över hela vaccinansvaret. När detta nummer av taltidningen produceras den 14 september så är de aktuella siffrorna för inlagda covid-patienter på skånska vårdavdelningar 32. 7 stycken får intensivvård.
I februari berättade vi om de attentatsförsök mot hundar som pågått i Malmö under en tid. och hur de påverkat de ledarhundsförare som rör sig i stan när någon eller några lägger ut matbitar preparerade med vassa föremål på hundrastplatser. Och efter att det har varit lugnt ett tag över sommaren så har det åter hittats bullar med glasskärvor på två ställen, vid Sankt Knuts torg och på Nydala. I det senare fallet åt hunden lite av bullen och fick föras till veterinär. Och ännu har polisen inga misstänkt för dåden, trots att sedan länge pågår en förundersökning ledd av Per Arkenklo.
Vi har genomfört ett antal tekniska undersökningar och beslagtagit material. Vi har kartlagt de här händelserna. Vi har haft spaningsinsatser. Vi har genomfört dörrknackningar i de aktuella områdena för att se om folk har iakttagit något som kan hjälpa oss i jakten på en gärningsman.
När du säger att ni har beslagtagit material, vad rör det sig om då?
Ja, det är ju de här materialen som har varit utlagt. Det har varit olika, ja, någon slags bakade bullar och det har varit kött i vissa fall. Köttbullar, kyckling, klubbor.
Och vad gör ni då med dem?
Vi har lämnat in dem för undersökning, alltså analys av eventuellt DNA och så vidare.
Och har ni fått fram några resultat?
Nej, det har vi tyvärr inte fått.
Vad skulle det behövas för att det skulle gå att få fram något resultat då?
Du menar just beslagtagande materialet där?
Ja.
Det kan vara olika problem om materialet har legat länge, om hur man har hanterat materialet, vad det är för slags material med mera.
Men tekniskt sett skulle det kunna gå att få fram DNA eller liknande från något av de här föremålen?
Ja, det är inte helt uteslutet, även om det kan vara svårt när det gäller vissa.
Men de andra sakerna, åtgärderna som spaning och dörrknackning och allt annat som ni har gjort, har det gett något resultat då?
Det har ju gett några uppslag som vi har följt upp, men det i sig har ju inte gett någonting i förlängningen, så att säga, tyvärr.
Finns det någon form av ledtråd eller har ni något spår?
Det vi har egentligen idag, det är att vi har en geografisk kartläggning av de här händelserna. Ja, det ger oss en idé om var gärningsmannen utgår ifrån. Det går att se ett mönster till viss del, så att säga. Det här sker ju inte precis överallt i Malmö. Område kan vi ändå definiera, så att säga.
Vilka områden rör det sig om då?
Det kan inte, eller det vill jag inte tala om.
Men varför vill du inte tala om det?
Ja, det kan skada den utredning vi håller på med.
Du säger gärningsmannen eller gärningspersonen. Tror du det är frågan om en person?
Det kan jag inte heller säga med säkerhet. Det har ju varit lite olika moder som jag var inne på tidigare. Olika material man har lagt ut och så vidare. Så det kan röra sig om flera personer. Det blir ju lite så samtidigt som vi vill ha in uppgifter och att det här kommer ut i media, vilket är viktigt för oss också, så att säga, för att få in tips och iakttagelser, så är det ju samtidigt kan det också vara en liten smitteffekt, så att säga. Om man läser om en händelse att någon annan gör någonting, så kan det ju hända ibland att någon person får för sig att göra något liknande, så att säga. När det blir känt, så att säga, så kan det vara någon mer som också gör något liknande, så att säga. Och det kan tyda på det i och med att det har varit lite olika modus och med olika material och en viss spridning kanske på händelserna då, geografiskt.
Men du säger att det sker spaning och så. Är det då några som specifikt har denna uppgift för att spana, eller är det de som är ute, de poliser som är ute i stan som håller lite extra uppsikt, eller?
Det är både och. Ytterpersonal har vi kontakt med, så att säga. De får ju information om det här också, så att säga. Det är ju till viss del de som har genomfört möjliga dörrknackningar och så vidare som jag nämnde tidigare. Sen har det ju varit riktade spaningsinsatser också då.
Upplever du att du har tillräckligt resurser till ditt förfogande för att kunna klara upp det här ärendet?
Ja, det gör jag i nuläget.
Finns det någonting mer ni kan göra, eller upplever du att ni har gjort allt som går att göra i nuläget?
Jag upplever att vi har gjort det vi kan göra. Sen innebär inte det att vi har slutat att göra saker och ting, utan vi har ju, de här ärenden är fortfarande aktuella nu igen då. Vi håller på att titta på dem och det kommer genomföras vissa insatser här nu framöver också.
Hyser du någon förhoppning om att det här ärendet ska bli uppklarat?
Hoppas jag. Sen så har det visat sig vara ganska svårt att komma framåt i det här. Vi hoppas ju fortfarande på att människor hör oss med iakttagelse och så vidare. Utan det så kommer vi inte så långt, tror jag inte.
Nej, vad är det som skulle behövas i utredningen för att du skulle känna att ni skulle få ett genombrott?
Antingen att de här insatserna vi själva gör, så att säga, genom lite spaning och så vidare och iakttagelse från kollegor ute. Eller att någon person ser någonting.
Enligt Per Arkenklo har det förekommit enstaka fall av sån här preparerad mat med tydlig avsikt att skada hundar, även på andra platser i Sverige. Men alltså inte alls i samma omfattning. Susanne Nordell är fysioterapeut och har sin mottagning i närheten av Triangeln i Malmö. Hon blev intervjuad när Skånes taltidning tog upp frågan i februari och uttryckte då en stor oro och upprördhet och berättade att hon hade bestämt sig för att använda munkorg på sin svarta labrador Ellie för att försöka skydda henne. När jag nu ett halvår senare träffar de båda för att följa med på en hundpromenad har Susanne precis satt på Ellie munkorgen i beige hårdplast.
Vad duktig du är, gumman. Jag är jättebra. Så.
Här i Malmö har det ju varit så mycket nu med de här bullar med glas och bullar med glukol. Och, vad var det mer om man hade hittat i rakblad, har jag hört. Och man hör så mycket. Och det är möjligt att det överdrivs, men det spelar ingen roll vad det är. För finns det fara för hund så törs jag inte utsätta henne för den risken. Så att jag har munkorg på i Malmö när jag går med min hund.
Bor du i Malmö också, eller?
Ja, jag bor ute i Limhamn. Och där vet jag inte om man har hittat någonting, men jag har just varit på semester. Och när jag kom hem från det här i helgen, så där har jag inte behövt ha munkorg. Då har jag varit ute på landet. Så tänkte jag en morgon, nej men du får inte vara så misstänksam. Gå nu här i parken, du har inte hört något om Limhamn. Så bara lita på att parken är okej här. Och så vill hon inte göra sina behov och så har hon väldigt bråttom hem. Och jag tycker att jag brukar märka vad hon gör. Men det har jag inte gjort den här gången. För när vi kommer in i lägenheten, då går hon och bär på en halv limpa. På ett danskt bröd.
Oj.
Så hon har det som ett byte i munnen eller en skatt på henne. Så titta. Så som tur är har hon ju då inte tuggat på det här. Och det var så grovt och hårt. Och jag vet inte om någon har tappat ett halvt bröd, om man brukar göra det i en park eller hur det går till. Men jag tänkte att nej, jag kan inte göra det jag vill och vara godtrogen. Utan jag måste helt enkelt misstänka att det kan vara farligt att ha den här munkorgen på. Hon är duktig, men ibland får hon nog och då försöker hon att åla sig på marken och boxa av den. Och så kan hon glömma att kissa för hon är så irriterad över det här. Så hon vill hellre få av munkorgen än att, hej, hej, än att göra sina behov. Och färre. Och den här munkorgen är ju i alla fall sympatisk så att den är som ett staket. Så att man kan stoppa in godis här mellan spjällorna i den. Och det känns ju ändå lite okej. Okay. Jag har provat med någon sån mjuk nätkorg också. Men den smutsar hon bara ner och rafsar av. Den här är ju hård och fast så den har hon väldigt svårt att få av. Men jag kan komma åt hennes nos i alla fall. Liksom, så hon är inte helt instängd.
Så du ploppade in en liten godis där?
Ja, hon fick lite belöning här. Hon var duktig och visade med stolpen här. Ja. Men det man missar är ju något som hon tycker är jätteroligt. Och det är apport. Att hon tar om jag tappar någonting. Jätteduktig är hon på det och det låter jag henne göra ibland. Så då får jag ta av munkorgen när jag har tappat min nyckel eller någonting sånt där. Så får hon göra det om jag känner att det inte är någon större risk att hon tar något annat.
Så det blir lite extra bökigt så att säga.
Ja, det gör det. Mm. Det gör det absolut. Mm. Gå vidare här ska vi se. Ja. Kom bäst. Åh, vi har ju inte så mycket rastningsområden.
Nej.
Kom, åh,
det är det faktiskt verkligen inte. Och de som då finns är ju de här hundrastgalarna. Men de kanske du inte vill gå åt till eftersom det är där de lägger ut.
Nu vågar jag inte det längre. Jag gjorde det i början. Men nu vågar jag inte det mera. För att jag tycker det är för stor risk. Man har inte uppsikt där för hunden heller. Så. Men jag har som tur var ett landställe. Och där kan de både springa i trädgården. Och runt omkring kan de också vara utan munkorg. Så då tänker jag att vi har behövt ha munskydd en lång tid. Och jag jobbade till och med i dubbla munskydd, säkert ett halvår. Och då tänker jag, ja men det klarade vi utan att vi älskade det. Och då klarar hon munkorgen. Nu får hon god fart här.
Ja, ni har verkligen spiden uppe, jag får springa. Men det här med att de lägger ut grejer då i Malmö för att skada hundar. Det började ju då. Du var med i Skånes taltidning för ungefär ett halvår sedan och pratade om det här. Har du vant dig så att säga? Eller hur tänker du om det idag?
Jag tycker egentligen att det är riktigt förfärligt. Jag blir så ledsen att det finns någon människa som vill så illa. Jag tänker att det är något sjukt beteende. Jag tycker att det är lika illa, kanske ännu värre. Och sen som sagt, nu när man varit på semester lugnt och fridfullt och inte känt någon oro allt, och kommer hem och så hör jag av kollegorna här. Nu stod det i tidningen att det var förra veckan igen. Så blir man trött på det. Men samtidigt så tänker jag också, ja, jag måste förhålla mig till fakta. Kan vi fortsätta ha? Fan. Ja. Så jag vant mig, tror jag faktiskt inte jag har. För jag tycker kanske det är ännu mer upprörande faktiskt. Men jag vet också att jag har inte något alternativ annat än att skydda min hund så gott jag kan. Så. Och nu tar jag av selen med lådan naturligtvis munkorgen på. Och då kan jag ju vara lite tryggare också. För då vet jag, ja, hon kan nosa. Men hon får inget skumt i sig här. Hoppas att hon kan kissa också. För det gör hon ju inte alltid gärna när den här, hon besväras av munkorgen. Och tycker att hon ska lägga tid på att få bort den. Eller försöka snusa ändå med den på och så.
Och nu försöker hon få av sig munkorgen lite. Hon drar den lite längs marken. Jag är trött på den.
Och lägger hon sig ner och släpar huvudet på alla håll. Och i bästa fall för henne får hon av den. Men det är mycket, mycket sällsynt.
När du möter andra hundägare, pratar ni någonting om det med att någon lägger ut dem här?
Ibland. Med grannarna där hemma som har hundar så gör vi det. Och vissa har kanske inte tänkt på det på samma sätt som jag. Jag vet inte ifall det beror på att man ser och tänker att man har uppsikt. Eller om det beror på att man inte har en hund som nosar så mycket. Det varierar ju lite grann hur intresserade de är av markens olika saker. Men de flesta förstår. Många har frågat mig, varför har du den på? Eller är hon farlig? Den frågan får jag titt som tätt. Och det är klart att hon kan ge den signalen. Men det får jag ju ta och bara förklara. Att det här är för att stan är farlig. Det är inte hon som är farlig. Men stan är farlig. Om man ska vara lite dramatisk.
Nu när du har varit borta på landet på semester. Ja. Hur länge har du varit borta?
3 veckor.
Har du då kunnat koppla bort det här helt och hållet med?
Ja, det har jag faktiskt. Allt från covid till glasbullar. För jag har varit så pass, träffat så lite folk och varit så mycket i naturen. Så det har jag faktiskt kunnat göra, tack och lov. Och därför tror jag också att man blir ännu mer besviken. Jag blev lite bitter nästan när jag insåg att jag måste vara misstänksam. För det har man liksom glömt. Det känns så tråkigt att behöva gå och misstänkliggöra både det ena och det andra. Människor och platser och situationer. Och det kan spilla över fel, tänker jag. Jag kanske blir en elak människa som går misstänker alltid. På grund av att jag måste göra det i vissa sammanhang. Och det vill jag inte vara med om. Man får åka till landet och bli snäll emellanåt. Bra jobbat!
Det sa Susanne Nordell, Malmöbo och ledarhundsförare. Och vi hörde också Per Arkenklo, förundersökningsledare i polisområde Malmö. Reporter var Gunilla Kracht.
9 av 10 skåningar som svarat på den nationella patientenkäten, NPE, är nöjda efter att ha besökt eller vårdats i den skånska specialistvården. Men nästan 1/4 uppgav att de undvikit att söka vård under pågående pandemi. Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne, säger i en kommentar i pressmeddelandet att det är glädjande att så många uppskattar det bemötande och den vård de fått. Det är samtidigt viktigt att söka vård om man behöver det. Enkäten genomfördes under våren 2021 och totalt 23 000 skåningar svarade. Äldre är generellt mer nöjda med vården än yngre och män mer nöjda än kvinnor. Förbättringar mot tidigare resultat i Region Skåne handlade bland annat om emotionellt stöd, delaktighet, respekt och kontinuitet i öppenvården. Den försämring som man såg är att slutenvårdens tillgänglighet minskat något.
Paralympics i Japan är redan historia. och de svenska paraidrotterna är tillbaka i vardagen, vilket ofta kan innebära svårigheter att få färdtjänst i träningen eller stöd från sponsorer. Och möjligheter till en proffskarriär är väldigt sällsynt. Åsa Linares Norlin, själv tidigare paralympisk seglare, är förbundsordförande för Parasport Sverige, vice ordförande i Europeiska paralympiska kommittén och ledamot i Riksidrottsstyrelsen. Hon kan räkna upp en rad orsaker till att idrottare med funktionsnedsättning har det kämpigare än andra idrottare. Men först av allt är hon ändå nöjd med de svenska prestationerna i Japan.
Jätteroligt. Vi överträffade ju ett mål som vi hade om 7 medaljer och vi fick 8. Så att det är klart att det känns jätteroligt och väldigt glädjande för hela truppen. Det var ju en ganska liten trupp. Vi hade ju 26 stycken deltagare på plats och 8 medaljer. Så att det är ju en bra utdelning procentuellt sett.
Och när det gäller de synskadade deltagarna, det gick rätt bra i tandemcyklingen, kanske lite mindre bra i höjdhoppet till exempel. Vad säger du där?
Ja, men det är ju det. Jag tänker också som Nicolina Pernheim i judo som utför sin idrott mot personer som har viss syn, och det är klart att det påverkar. Sen vad jag förstår, så när vi tittar på tandemcykel och den här banan som var, så passade den Louise väldigt, väldigt väl. Det var de nog kanske inte riktigt förberedda på innan. Hon överraskade både oss och sig själv i att ta 2 stycken medaljer.
Under Paralympics så har bland annat du förekommit i media och konstaterat att om man jämför personer utan en funktionsnedsättning som idrottar på toppnivå och paralympierna, så skiljer det sig åt. Vad är problemet?
Det stora problemet är ju de ekonomiska resurserna när det gäller förberedandet. Vi har ju få personer inom paraidrotten som satsar heltid på sin idrott. Utan många av dem behöver ju ha ett arbete samtidigt, eller att man löser det inom familjen med att man kan ta tjänstledigt under en tid. Och det är klart att det blir ju väldigt ansträngande då att göra en förberedelse på det mest optimala sättet. Så att det här är ju någonting som vi behöver fortsätta att arbeta med, att hitta fler resurser och skapa förutsättningar för våra elitaktiva så att de kan få samma förberedelser som övrig idrott.
Och det här är också någonting som påverkar svenska paraidrottares möjlighet till en professionell karriär om de skulle önska en sån.
Och det är ju också en effekt av att vi inte har de resurser och de möjligheter i förberedandet. Världen har gått om oss. Man satsar mycket, mycket mer på paraidrott i många andra länder och skapar förutsättningar. Och då går man om oss i det fallet. Så där har vi inte riktigt tänkt med i den utvecklingen. Nu ska jag säga också att nu påbörjas ett arbete inom idrottsrörelsen under hösten där både vi som Sveriges paralympiska kommitté tillsammans med Olympiska kommittén och Riksidrottsförbundet ska titta över elitidrotten och hur man kan utveckla det som en enad idrottsrörelse. Förhoppningsvis så kommer det här leda till att det blir förändringar på sikt.
Och hur tror du att de förändringarna skulle kunna se ut? Vad är det som krävs i praktiken?
Jag tror att det krävs samlade resurser. Det handlar ju inte bara om pengar, utan jag tror också att det handlar om att det kanske behövs lagändringar eller hur man tolkar lagen. Jag vet, färdtjänst till exempel har ju varit uppe nu. Personer med synnedsättning är inte på färdtjänst. Det är klart, har man svårare att ta sig till träningsanläggningar så påverkar det också idrottandet. Jag tror också att vi behöver jobba mot näringsliv i ännu större utsträckning och visa på att det är andra värden man sponsrar när man jobbar med paraidrotten. Det är en dimension till som kommer in förutom idrotten. Så att jag tror att det är på många olika plan och på många olika nivåer och mot olika aktörer som vi behöver arbeta.
När det gäller just sponsring och företagen, vad är det som behöver göras? Måste folk i din ställning arbeta för att förklara någonting för dem, eller hur ser det ut?
vi har väldigt bra sponsorer i vårt arbete idag som är med och stöttar parasporten och det paralympiska arbetet på lite olika sätt. Men det är ju, numera är det ju ett affärsavtal man gör. Det ska vara ett givande och tagande i det här arbetet. Och vi måste kunna ta hand om de företag som kommer in och vill arbeta med oss. För det är ju ingen välgörenhet man sysslar med, utan det är ju som sagt ett ömsesidigt åtagande. Och då måste vi också kunna leverera. Och sen också öka medvetenheten. Elitidrott är elitidrott, alldeles oavsett vem som utför den.
Men vad är det som elitidrottaren med en funktionsnedsättning ska leverera, som du säger, för att en sponsor ska bli nöjd?
Jag tror att det är väldigt olika vad en sponsor kräver. Jag tror att en del kräver ingenting, utan de ger pengar bara. Och så är de nöjda, så kanske de får synas på någon sammanhang någonstans. Medan andra kanske förväntar sig att man ska komma dit och föreläsa eller att man ska göra olika partneraktiviteter. Och det där tar tid och det tar kraft. Och sen finns det ju konkurrens. Man kan ju inte ha två bolag i samma bransch till exempel. Då blir det konkurrens. Så det är flera olika delar att tänka på när man jobbar med de här sakerna.
Men vilken del är viktigast för att fler paraidrottare ska få möjlighet att tävla och ägna sig åt sin sport? Är det offentliga stödet på olika sätt, eller är det pengar från företag, eller är det både och?
Vi gjorde en studie inom förbundet för ett antal år sedan, 3-4 år sedan. Där vi just försökte kartlägga att vad är det för hinder som är om en person ska ta sig hemifrån till idrottsarenan och utföra sin idrott och sen hem igen. Vad är det för hinder man möter på den här vägen? Och vi identifierade någonstans mellan 8 och 10 hinder. Vilket stöd man har hemifrån eller i skolan eller på arbetet. Färdtjänst, assistans, ekonomi, hjälpmedel. Man på något sätt konstaterar att om man ska springa en hinderbana med 10 hinder, då spelar det ingen roll om du snubblar på det första eller det sista. Du kommer inte i mål. Så jag skulle säga att alla delar är lika viktiga. Sen kanske det är av lite olika grad, det här hindret. Man kanske inte behöver ta sig över alla hinder. Man kanske kan ta sig under eller runt eller på något annat sätt. Men det går inte att plocka ut en enskild faktor.
Kommer vi att se en svensk paraidrottare som blir storstjärna?
Vi har en idag, skulle jag säga, som i princip lever på sitt idrottande, som också har en synskada. Och det är Sebastian Nordin som åker längdskidor. Och jag tror absolut att det kommer att se fler i framtiden. Vi har flera unga lovande stjärnor på gång. De nöjer sig inte med att bli behandlade som kanske vi som är äldre och har en funktionsnedsättning. Vi kanske har på något sätt låtit oss anpassa oss lite till samhället. Det gör inte de här på det sättet. Så att jag tror absolut på en förändring.
Men kommer de att bli lika stora i allmänna ögon som till exempel en Stenmark på sin tid?
Det handlar ju också om exponering. Den stora, om du till exempel tar friidrotten, vi ska ta Armand Duplantis. Han syns ju lite stup i kvarten på tv. Om han hoppar hemma på sin bakgård så görs det ett reportage om honom. Det skyltfönster som vi har inom paraidrotten, det är ju egentligen Paralympics. Vart annat eller vart fjärde år beroende på sommar och vinter då. Vi har inte samma exponering av vår idrott som övrig idrott. Och det handlar ju om vad folk efterfrågar, vad man vill se. Det är ju inte vi som riktigt styr det, utan ja, det är ju vad folk efterfrågar.
Men rätta mig om jag har fel. Var det inte bättre mediatäckning den här gången än vid tidigare Paralympics?
Jo, men det var det absolut. Det har absolut blivit mycket, mycket bättre de senaste åren. När jag tävlade i Atlanta 96, då displayade man våra resultat på familjesidorna i DN. Det var liksom födda och döda och vigslar och vad det nu var för något. Och så handikappidrott. Så såg det ut. Så det har blivit enorm skillnad. Men vi ska nog inte nöja oss med det, utan vi fortsätter att jobba på det här såklart.
Åsa Linares Nordin intervjuades av Dodo Parikas.
Öppnat och stängt. I Lund har Domkyrkomuseet, som nås via Historiska museet bakom domkyrkan, stängt för renovering. Först 2024 beräknas arbetet vara klart. I Svedala så har biblioteket stängt för flytt tvärs över gatan. 19 oktober öppnar man i nya lokaler på Storgatan 30. I Malmö har lanthandeln med försäljning av lokalodlade grönsaker öppnat på Östra Rönneholmsvägen 6 längs den så kallade Gourmetboulevarden, en kort rad med matställen och butiker. I lokalen fanns tidigare ostbutiken och vinbaren Ost och vänner. I Hammenhög på Ystavägen 5 vid torget har flera hantverkare gått samman och öppnat en butik kallad Sardeles för hantverk och handgjort. Tidigare höll blomsterbutiken Fröken Bräken till i lokalen. Billeberga GIFs hemmaarena, idrottsplatsen Norrvidingehallen, har nu invigts officiellt. Anläggningen har varit klar i ett år men öppningen sköts upp på grund av pandemin. I Kristianstad har skönhetssalongen Hälsa och helhet flyttat till Östra Storgatan 40 där klädbutiken Sandelins legat. Vid Värnhemstorget i Malmö har dumplingbaren och kaféet Soja, stavas S-O-J-J-A, öppnat med adress Kungsgatan 60. I Malmö har den indiska restaurangen Kontrast öppnat systerrestaurangen Kontrast Ghee by the Sea med nordindisk inriktning på Sundspromenaden 9 i Västra Hamnen. Och ghee, det är stelnat skirat smör det. I Malmö har den spansk-algeriska restaurangen Kerentika öppnat på Östra Förstadsgatan. Kerentika är en vegansk rätt baserad på kikärtor. Och i Malmö har den orientaliska restaurangen och kaféet Damas öppnat på Triangelns torg snett emot Scandics hotell Skyskrapa. Fortfarande i Malmö på Sankt Knutsväg nu, precis vid en av ingångarna till Sankt Pauli norra kyrkogård, så har en liten blomsterkiosk som länge stått tom fått nytt liv genom Astrid Stenbäck som säljer blommor och keramik där. Och i Lund, närmare bestämt på Östra Mårtensgatan 2, har restaurang Bite öppnat. Där serveras bland annat hamburgare, sallader, kycklingrätter och pizzor. Alltihopa endast för avhämtning.
Vi har fått en läsarfråga om stamcellsterapi vid våt makuladegeneration. Den kommer från Göran Roth i Malmö som själv är drabbad av denna förändring i gula fläcken. Han får svar direkt av Sten Källström, verksamhetschef för bland annat ögonsjukvården vid Skånes universitetssjukhus SUS och med en bakgrund på den statliga amerikanska forskningsmyndigheten NIH, National Institute of Health. Men först till frågeställaren.
Jag har en fråga om gula fläcken. Det gäller att jag har hört talas om att de kan sätta in stamceller på den våta gula fläcken och kan bota det. Va? Jag är inte rent hundra, men i Oxford i England hade de botat några stycken. Och det är ett par år sedan nu. Sen har jag hört att i Norge har de börjat med det också. Med stamceller på ögat. Jag vet inte om detta är sant, va? Men det skulle vara intressant att reda på det och fungera.
Det pågår ju jättemycket spännande forskning i området. Men det finns ju ingen färdig behandling i dagsläget. Man har gjort ganska många försök med de här stamcellsbehandlingarna under ganska många år egentligen. Även i Lund så höll vi på med detta 20 år sedan faktiskt. Men man har gjort stora framsteg här nu och jag vet att på NIH i USA, i Washington, där jag har jobbat tidigare, håller man nu på att gå till kliniska försök där man ska stoppa de egna stamcellerna under näthinnan. Och det är det fina att man tar blod och man odlar fram celler så att det blir de här retinala pigmentepitelcellerna och stoppar det under näthinnan så att man får tillbaka sina egna celler. Men det är fortfarande på försöksstadium än. Man skulle precis börja med att behandla några patienter i studien men så kom pandemin så det har pausats lite grann. Så jag vet inte om man har hunnit med någon just ännu men man är precis i begreppet att göra det. Och det jag känner till just i Oxford i England är att man har hållit på med genterapi som är en liten annorlunda teknik för gula fläcken också.
Så att den variant där man odlar fram celler från den egna kroppen, där är man inte framme än?
Precis, precis. Alltså man, som sagt, man har hållit på med detta ganska länge och man har haft idén att man kan spruta in de här stamcellerna då, som har blivit retinala pigmentepitelcellerna, spruta in dem som enskilda celler, att de skulle organisera sig på ett fint sätt i näthinnan. Men det har visat sig att det var inte riktigt så enkelt. Så det man nu ska göra på NIH är att man då har lite större block av de här pigmentepitelcellerna som är då kroppsegna för den egna personen. Så det är väldigt spännande.
Och när tror du att detta är verklighet?
Det är jättesvår gissning. Men om de här behandlingarna utfaller väl i de kliniska försöken, så förr i tiden skulle man säga 20 år. Men jag skulle kunna tänka mig att man skulle kunna få till någon sån här behandling inom 5 till 10 år. Det är ändå fortfarande ganska avancerad teknik. Och det tog upp till ett halvår, tror jag, att odla fram de här cellerna. Så det är ingenting som man gör i en handvändning. Och det kommer inte bli kanske för gemene man, utan det kommer vara de som är mest drabbade, tror jag, då man kommer fokusera på.
Du tror att det här inte kommer att nå alla patienter ens på sikt?
På sikt, ja. På sikt, ja. Då kanske vi pratar om 10 plus år. Men jag tänker på att de som är riktigt drabbade kanske kan gå snabbare. För om vi ser den här gula fläckenbehandlingen som vi har nu, där vi sprutar in i ögat en gång per månad eller var sjätte vecka. Även den i början, så tänkte man, det kommer aldrig gå vägen att man ska spruta in i patientens ögon så pass ofta. Ja, saker ändrar sig, så jag tänker inom medellång tid så kommer det vara enstaka individer på lång sikt, och om det visar sig faktiskt att detta är en väg som går att göra, så kommer det bli en standardbehandling, tror jag.
Det sa Sten Källström, verksamhetschef för bland annat ögonsjukvården vid Skånes universitetssjukhus SUS, som svar på en fråga från taltidningsläsaren Göran Roth i Malmö. Inslaget var gjort av Dodo Parikas.
Hur länge ska man behöva vänta på färdtjänsten kvälls- och nattetid? Och varför kan man inte få riktiga besked om när bilen kommer? Det undrar taltidningsläsaren Lennart Germundsson i Helsingborg. För en tid sedan hade han en god vän på besök en kväll, och när denne skulle åka hem så ringde han färdtjänsten 22:45. Beskedet han fick då var att han kunde få en bil först 2:00 på natten. Och 11:50 så stod Lennart Germundsson och kompisen Jerzy beredda och väntade.
Och när 2:20 så var det ingen bil som var kommen. Då ringde Jerzy till färdtjänst och frågade när bilen kommer. Den ska komma om cirka 5 till 10 minuter. Jaha, sa han och la på luren. Sen ringde han 2:20, för de hade inte kommit då heller. Fick samma svar. Sen ringde han 3:00 och då fick han samma svar, 5 till 10 minuter. Och sen ringde han 3:20 och fick samma svar. Och då blev jag så förbaskad så jag tog och ställde honom utanför dörren. Och där, vi hade ju stått innanför dörren i 1 timme och 30 minuter, så att man hade ju riktigt ont i benen. Så nu står du utanför dörren här, så går jag upp och ringer på min hemtelefon och gjorde det. Och då var det en tjej som svarade och hon sa ett ögonblick och sen la hon på luren, och det tycker jag var mycket otrevligt. Sen ringde hon igen och svarade en annan tjej, och då sa hon, nu ska bilen vara framme. Så sa jag, är det säkert? Ja, det är det. Och då slängde jag på luren och sprang ner, och då var hon 3:55. Och när jag öppnade dörren så satt han i bilen, och den hade rullat kanske 5-10 meter framåt, och sen körde de hem honom.
Vad har Skånetrafiken sagt om detta då?
Ja, det var ju inte jag som åkte färdtjänst, och det är Jerzy. Han har väl inte ringt, alltså, för det lönas inte att ringa till färdtjänst. Jag vet för många år sedan, det hände mig någon gång att de inte kom och så, och jag ringde till dem och då skrev de upp det, och så återkommer vi sin. De återkom aldrig. Så man har tröttnat på det där. För jag kommer ihåg för någon gång så kunde man få en blomstercheck på, jag tror det var 50 kronor.
Händer det här ofta, tycker du, att bilarna inte kommer som de ska?
Jag har hört om som åker just sin framåt nattkröken så att då händer det faktiskt. Men annars på dagarna så får jag väl säga att färdtjänst, de gångerna jag åker, det är ju inte så ofta. Man ska ju vara 10 minuter före utsatt tid vid dörren och de brukar faktiskt komma en 7-8 minuter innan. Och likadant när man ska åka hem alltså. Så det får jag säga. Dagtid är de väldigt bra på nu faktiskt. Men jag har hört andra just på sint framåt nattkröken, då är det besvärligt. De ljög ju rakt ut att de kom om 5-10 minuter. Han ringde 4 gånger och fick samma svar. Så man kan tro att det är en telefonsvarare som de har på där i Hässleholm.
Så berättade Lennart Järmundsson i Helsingborg. Ulrika Stålnacke är chef för serviceresors beställningscentral och trafikledning. Hon säger till Skånes taltidning att man ska få en bil inom 90 minuter enligt regelverket, men att kraftigt ökat resande kan leda till förseningar. Men om det blir förseningar ringer serviceresor upp kunden enligt Ulrika Stålnacke.
Och det var Birgitta Fredén som var reporter.
September månads talbokstipsare är Elisabeth Nordlander, bibliotekarie på Löddeköpinge bibliotek. Hon har 3 olika tips och samtliga är spännande böcker av och om kvinnor.
Jag tänkte börja med en ganska ny bok som heter Älskade barn av Ashley Audrain. Och det är en psykologisk thriller, talbok med text där formatet. Och inläsare är Anna Döbling. Och den här handlar om förhållandet mellan mor och barn. Flera generationer också. Men vi får följa framförallt Blythe. Hon är en kvinna som har ett väldigt komplicerat förhållande till sin mamma. Och hennes mamma hade också ett väldigt komplicerat förhållande till sin mor i sin tur. Och det här har gått i generationer. Så att Blythe är fast besluten om att när hon väl får barn så ska hon vara en god mor då åt det barn hon får. När hon väl blir gravid. Hon ska ge sitt barn en kärleksfull uppväxt och bryta den här dåliga traditionen som har funnits i hennes släkt. Men när dottern Violet föds så går ingenting som Blythe har tänkt sig. Och frågan är, vad är Blythes fel och vad är dotterns fel? Sedan kommer sonen därpå. Hon får en son som heter Sam. Han föds ett par år senare och nu verkar det som att allting kommer bli bättre. Som att relationen mellan mor och dotter också blir bättre av att det kommer en ny liten person in i familjen. Men sedan händer någonting alldeles fruktansvärt. Det här är en jättespännande bok. Helt omöjlig att lägga ifrån sig. Och jag tror att den kommer passa utmärkt. Framförallt till de som tyckte om en bok som heter Vi måste prata om Kevin. Av författaren Lionel Shriver.
Det här låter som en ganska allvarlig historia.
Allvarlig och läskig. Alltså den är verkligen obehaglig att läsa. Särskilt om man kanske är förälder själv så är det obehagligt.
Men vad är det som gör att du då säger att den är så att du inte kan lägga den ifrån dig? När den är så läskig och obehaglig?
Nej, men då måste man ju veta vad som händer. Man vågar ju inte lägga ifrån sig en bok där någonting jättehemskt kan hända när som helst. Då måste jag ju veta om det kommer bli bra eller om det kommer gå åt pipan.
Är nästa bok lika läskig?
Ja, absolut. Det är den. Den heter Amerikansk jord och är skriven av Janine Cummins. Och det här är en thriller. Det formatet är talbok med text och inläsare är Karin Rosén. Och i Amerikansk jord så slungas vi in i handlingen. Lydia och hennes 8-åriga son Luca är inne på ett badrum på ett kalas hemma hos släkten. De firar en födelsedag. När de är inne på toaletten så kommer en kartell in i deras trädgård. De bor i Mexiko, i Acapulco. Kartellen kommer in i trädgården och mejar ner hela deras släkt. Alla är döda och kvar är Lydia och hennes son som lyckas gömma sig på toaletten. Och mördarna tror att de har dödat alla i familjen. Men de har missat de här två. Fruktansvärt verkligen. Otroligt läskigt. Och grejen är också då att Lydia vet om att kartellens ledare vet vem hon är. Och kommer inte ge sig förrän hon och hennes son också är döda. Så hon måste fly med sitt barn. Men de har ingenting med sig. De har inga pass. Så de kan inte flyga ut ur Mexiko. Och det finns ingen tågtrafik för privatpersoner. Så den enda lösningen är att åka ovanpå tåg. Klättra upp på tåg. Och åka, tjuvåka med frakttåg. Och detta vet ju människorna som jobbar med tåg, vaktpersonal och så. Så att man försöker ju hindra flyktingar från att klättra upp på tågen. Och därför måste då flyktingarna hitta på andra lösningar. Som till exempel är att hoppa på tåg som redan är i farten.
Är det här en spänningsroman också? Eller är det mer en, liksom ett drama?
Den är jättespännande. Verkligen en spänningsroman. Lydia och kartellens ledare har ett personligt förhållande. Så att han är ju medveten om att hon inte har blivit mördad. Och han förföljer henne in i det sista.
Varför är den här kartellen ute efter henne och hennes familj? Eller avslöjar det för mycket att säga det?
Det gör det faktiskt. Det är lite av en del av boken att man vill veta just varför är han ute efter henne. Men det är inte bara hemskt i den här boken, utan de möter också väldigt många godhjärtade människor som hjälper dem på vägen. Och det här är ju såklart även ett inlägg i flyktingdebatten i USA och Mexiko.
Så de ger sig av mot USA?
Det är precis det de gör.
Hur skulle du säga att språket är? Hur är den skriven?
Väldigt rakt på. Inga omskrivningar så. Men väldigt vackra miljöbeskrivningar. Man får verkligen en förståelse för den vackra omgivningen som finns i Mexiko.
Och du har en tredje bok att tipsa om. Är den också spännande och hemsk?
Ja, men på ett lite annorlunda sätt kan man säga. Lite mer lågmäld. Den boken heter Selanir och den är skriven av Maurice Condé. Och den klassas mer som magisk realism. Och formatet är talbok med text. Inläsare Helena Gripe. Och ja, men magisk realism. Men den är ganska blodig ändå och ganska hemsk i alla fall. Men inte lika högt tempo som i de andra böckerna skulle jag säga. Den handlar om en kvinna som heter Selanir. Hon går i land på Elfenbenskusten. 1901 är året. Det står ganska tidigt klart för oss att hennes syfte är hämnd. Och hon lurar människor i sin omgivning att hjälpa henne på vägen mot den här hämnden. Frågan är bara vem det är hon ska hämnas på. Vi får veta att hon alltid täcker sin hals. Och efter ett tag får vi reda på att det beror på att hon har ett fruktansvärt ärr där. Det är någon som har skurit av henne halsen. Men på ett mirakulöst sätt så har hon överlevt detta. Men hon hämnas på alla som har haft någonting med den här händelsen att göra. Hon gör både livet bättre och katastrofalt för människorna som kommer i hennes närhet. Frågan är om hon är god eller om hon är ond. Hon är en jättespännande person att följa. Sedan tar den här hämndresan henne från Elfenbenskusten till Guadeloupe och vidare till Peru. Och sanningen om det här ärret nystas upp. Och det är en väldigt tät roman. Den handlar väldigt mycket om kolonialism just och det är mycket därför det här ärret har kommit till överhuvudtaget. Men det handlar också om kvinnlig frigörelse och ren och skär hämnd.
Men det här med magisk realism, hur skulle du beskriva det eller förklara det?
Ja, men det är ju lite en blandning då, magi och verklighet. Som till exempel det här att hon har fått sin hals avskuren men ändå lyckats överleva. Ja, det är ju inte fullt verkligt, men det är nästintill verkligt ju. Och kanske är det ju mer en symbol för någonting annat, som en fruktansvärt sår hos en folkgrupp till exempel. Så att sådana saker kommer in mycket. Men det är väldigt vackra beskrivningar och... Ja, kanske har hon magiska krafter, Selanir, eller är det symboler för någonting annat?
Du sa att den här var lite annorlunda än de två tidigare som var mer raka spänningsromaner. Hur skulle du beskriva språket i denna?
Det här är väldigt tätt skrivet. Språket är otroligt tätt och nyanserat och det finns olika lager i nästan varje mening. Det här är verkligen konstnärligt skrivet. Det är storlitteratur.
Och det var Elisabeth Nordlander på Löddeköpinge bibliotek som stod för talbokstipsen. Och böckerna hon tog upp var Älskade barn av Ashley Audrain, Amerikansk jord av Jeanine Cummins och Selinger av Marie Condé, som även skrivit följande böcker: Livet utan masker, Tills vattnet stiger, Desirada, Färden genom mangroven, Där Joliba gör en krök och Segu murar av lera. Reporter var Gunilla Kraft.
Så har vi en annons. Skånes dansteater anordnar dansworkshoppar under namnet iDance för dig med funktionsvariationer. I en iDance-workshop provar vi och undersöker vad samtida dans är och hur vi kan uttrycka oss med våra kroppar. Här är gemenskap och nyfikenhet i fokus. Och du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av dans. Workshopparna leds av dansaren Peder Nilsson och vänder sig alltså främst till dig som har någon form av funktionsvariation. Under hösten gäller följande tider: söndagen den 26 september samt lördagarna den 9 och 23 oktober, 20 november och 11 december. Tiden är alltid 13.00 till 14.30. Det är fri entré. Åldersgränsen är från 15 år och uppåt. Platsen är Skånes dansteater, Östra Varvsgatan 13A i Malmö. Anmälan görs via e-post till dialog@skanesdansteater.se eller på telefon 0703 44 58 11. Och där kan man också få svar på sina frågor.
Evenemangstips. Syntolkning.nu syntolkar flera föreställningar framöver i Skåne. Det första tillfället är den 12 oktober då syntolkas föreställningen X på Stadsteatern i Lund klockan 19 till 21.15. Pjäsen handlar om vad som händer när ett utifrån sett perfekt par med två barn, bra jobb och fin bostad får besök av mannens ex-flickvän som lyckas skaka om deras tillvaro totalt. Biljetterna kostar från 160 till 350 kronor och kan bokas hos bland andra Ticketmaster. Den 15 oktober syntolkas föreställningen Otrun Man på Malmö Live klockan 19 till 21. Föreställningen handlar om att våga tro på sitt konstnärskap trots att man möter motstånd. Och vad händer när bäste man för jobbet är en kvinna? Föreställningen är en fantasirik mix mellan symfonisk musik och teater och utspelar sig i Malmö. Biljetterna köps via Malmö Stadsteater och kostar 370 kronor. Studenter och ungdomar betalar 185 kronor. Den 30 oktober ges operetten Glada änkan på Nöjesteatern i Malmö klockan 14 till 17.30. Biljetter via Julius Biljettservice och de kostar 675 kronor. På Helsingborgs stadsteater ges Bob Hund-musikal den 31 oktober klockan 16 till 19. Musikalen handlar om hur det är att inte passa in, men att desperat försöka att passa ihop. Och när man måste rea ut sin själ för att lyckas, och hur man gör det utan att trampa på varandra. Biljetter som kostar 380 kronor kan bokas via teaterns biljettkassa på telefon 042 10 68 10. Och har man bokat egna biljetter till dessa föreställningar så kan man ta del av syntolkningen genom att beställa en gratis mottagare. Och frågor om syntolkningen ställs till boka@syntolkning.nu. Föreställningen Brell möter Piaf, Rebellen och Sparven med Christopher Wolter och Åsa Fång fyller 10 år och det firar man på Malmö Live konserthus med orkester, nya arrangemang och utökad repertoar söndagen den 19 september klockan 18 till 20.10 och priset mellan 295 kronor till 545 kronor. Den ideella föreningen Hedlandet arrangerar samtalskvällar i Torna Hällestads lanthandel i höst. Onsdagen den 22 september kommer Håkan Wallander, professor i markbiologi vid Lunds universitet, för att tala om jord, förutsättningen för vår existens, som vi odlar vår mat i. Torsdagen den 7 oktober handlar det om kärlek som glöder. En gemensam lyssning på regissören och dramatikern Helena Rörs drama Vulkaner, följt av ett samtal om evig kärlek, glödande inre och stigande temperaturer. Samtalen genomförs tillsammans med Sofie Holgersson och börjar klockan 19 och kostar 125 kronor som betalas på plats. En enklare måltid ingår och föranmälan krävs till samtal@hedlandetresidens.se senast 3 dagar innan. Ett 10-tal företag och turismnäringar anordnar skördetid på Österlen från den 24 september till den 10 oktober. Det blir till exempel skördemarknad i äppeltider på Svabesholm 24 till 25 september klockan 11 till 19. På Gunnarshögs gård är det äppel- och maskinhelg den 25 och 26 september med visning för framförallt barn mellan 1 till 7 år av gårdens maskiner klockan 11 och 14 båda dagarna och traktortur med vagn klockan 10, 12 och 13 båda dagarna. Och samma dagar så kan man testa en exklusiv mustprovning på Kiviks museum klockan 14 till 15. Provningen kostar 75 kronor och man bokar plats på info@kiviksmuseum.se. Och det finns massor av andra evenemang. Ett annat är Äppelskruttdagen i Simrishamn den 2 oktober klockan 10 till 15 med mattält, äppelkakstävling, musikkår med mera. På kiviksturism.se finns hela programmet. Skotska och irländska folkvisor på temat Out on the Ocean framförs av gruppen Quilty på Kulturhuset Björnen på Trädgårdsgatan 1 i Åstorp söndagen den 24 oktober klockan 19 till 21. Biljetter för 200 kronor säljs av Tixter. Per Gessle åker på akustisk Unplugged-turné i höst tillsammans med ett band bestående av musiker från Roxette-tiden och sångerskan Helena Josefsson. Slakthuset i Malmö får besök söndagen den 12 december. Live Nation säljer biljetter, men det är endast ett fåtal biljetter kvar. Sångaren Danny Saucedos turné med föreställningen The Runaway Show på Malmö Arena är framflyttad till den 2 mars 2022 klockan 20. Biljetterna kostar från 595 kronor. Det klassiska dansbandet Sven Ingvars har också skjutit upp sin turné till nästa år. Enda skånska stoppet blir på Malmö Arena den 7 januari. Biljetterna kostar från 600 kronor och uppåt. Och rockveteranen Bryan Adams, känd för till exempel låten Summer of 69, har nu skjutit upp sin uppskjutna konsert. Och nytt datum är den 22 april nästa år. Och det är också den enda konserten i Skåne och inträdet är cirka 600 kronor och uppåt. Biljetter till samtliga konserter säljs av Arenan och Ticketmaster. Vi har tidigare berättat att The Ark flyttar sin sommarturné, Reunion Tour, ytterligare ett år framåt till sommaren 2022. Men nu har bandet lagt till några stopp, varav två är i Skåne. Och biljetterna säljs redan av Live Nation och Ticketmaster. Första stoppet i Skåne blir, som vi berättat tidigare, på Sofieros slott utanför Helsingborg den 28 juli. Men den 13 augusti klockan 19.30 är även Ystad och Öja krog tillagt. Biljetterna kostar 595 kronor. Och sitt näst sista stopp under turnén gör bandet på Mölleplatsen i Malmö den 2 september. Till båda föreställningarna finns endast ett fåtal biljetter kvar. The Ark med sångaren Ola Salo börjar spela 19.30, men publiken släpps in från klockan 18. Och biljetterna kostar 635 kronor. Biljettinformation. Syntolkning.nu 031 360 8445 Julius 0775 700 400 Ticketmaster 077 170 70 70 Malmö Live 040 34 35 00 Tixter 0771 47 70 70 Kalendern vecka 38 börjar med måndagen den 20 september då finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, lämnar regeringens budgetproposition för 2022 till riksdagen. Den så kallade nådiga luntan. Och klockan 13 samma dag blir det debatt i riksdagen mellan riksdagspartiernas företrädare om regeringens förslag för hur statens budget ska se ut det kommande året. Och debatten den direkt sänds via webb-tv. I Kanada är det val till parlamentet efter att premiärminister Justin Trudeau, som företräder det liberala partiet, i augusti begärt detta. Trudeau hoppas att hans parti åter ska få majoritet i parlamentets underhus. För 130 år sedan gifte sig kronprins Gustav, senare kung Gustav den V och Victoria av Baden. Gustav den V är farfars far till nuvarande kungen Carl den XVI Gustav. Och han var kung av Sverige från 1907 till sin död 1950. I folkmun kallades han V-Gurra. Och han var känd som en duktig tennisspelare bland annat. Kungens eventuella homosexualitet var ett samtalsämne på sin tid. Och i december kommer en serie i SVT om hans relation till den tvivelaktige Kurt Haijby, som utpressade hovet på stora summor. En annan kung, men på fotbollsplanen, är helsingborgaren Henrik Larsson, som firar 50-årig födelsedag. Han har tilldelats guldbollen vid flera tillfällen och var med och tog VM-brons med landslaget 1994. Efter att ha inlett sin karriär i Högaborgs IF och senare Helsingborgs IF spelade han under många år som proffs i Europa, framförallt i det skotska laget Celtic. Numera arbetar han som assisterande tränare i Barcelona. Och som spelare på fotbollsplanen är det hans son Jordan som numera gör karriär. Elise och Lisa har namnsdag. Tisdagen den 21 september heter namnsdagsbarnet Matteus. Armenien firar nationaldag och det är 30 år sedan landet erkändes som självständigt efter att tidigare ha varit en del av Sovjetunionen. Även det lilla landet Belize i Centralamerika firar nationaldag. Och det är 40 år sedan landet blev självständigt efter att tidigare ha varit en koloni till Storbritannien. Då kallades landet som gränsar till Mexiko och Guatemala för brittiska Honduras. Det är den internationella fredsdagen som instiftats av FN för 40 år sedan för att vädja till världens länder om ett 24 timmar långt eldupphör och icke-våld åtminstone en gång om året. Och en tyst minut hålls mitt på dagen runt om i världen. FNs generalsekreterare brukar också ringa i fredsklockan som finns i New York. Onsdagen den 22 september är det 20 år sedan den svensk-eritreanske journalisten, författaren och dramatikern Dawit Isaak fängslades i Eritrea utan rättegång för sina åsikters skull. Dawit Isaaks dotter Betlehem Isaak har nyligen kommit ut med boken Mitt liv utan dig, som finns både som talbok med text och punktskriftsbok. Hon sommarpratade också förra sommaren i P1, där hon bland annat sa att hon visste att hennes pappa levde. Det är höstdagjämning då natten är nästan lika lång som dagen överallt på jordytan. Och Maurits och Moritz har namnsdag. Det är den internationella bilfria dagen och prinsessan Märta Louise av Norge fyller 50 år. Torsdagen den 23 september är det Tekla och Thea som firar namnsdag. Och skulle det råka bli oväder denna dag eller någon annan dag i september så säger bondepraktikan att det varslar om mycket snö i februari och mars samt god skörd. Medan åska i denna månad bådar ett fruktbart år. Fredagen den 24 september har Gerhard och Gert namnsdag. Lördagen den 25 september är det Trygve som firar namnsdag. Och på Island är det val till de 63 platserna i örikets parlament Alltinget. Opinionsundersökningar pekar på att den nuvarande regeringskoalitionen inte kommer att få majoritet. Den består av vänster, miljöpartister, självständighetspartister och det progressiva partiet. Den nuvarande oppositionen, socialdemokrater, socialister, piratpartiet, reformpartiet, Folkpartiet och Centern skulle slå dem. Regeringsbildandet lär hur som helst bli en intressant historia med en lång rad möjliga lösningar. Söndagen den 26 september firar alla Enar och Einar namnsdag. I Tyskland hålls förbundsdagsval. Efter valet ska nuvarande förbundskanslern Angela Merkel avgå efter nästan 16 år. Hennes kristdemokratiska parti utmanas av Socialdemokraterna, SPD, och Miljöpartiet De gröna. De grönas ledare, Annalena Baerbock, har dock minskat i popularitet och betraktas inte längre som möjlig kanslerkandidat. När det gäller SPDs framgångar i opinionen är det många som anser att partiets gruppledare i förbundsdagen, Olaf Scholz, är en del av förklaringen. Och han anses vara en bra kandidat, medan Merkels kronprins Armin Laschet efter en tv-debatt gjorde sämre ifrån sig. För 65 år sedan hade filmkrönikan premiär i tv och då hette programledaren Arne Weise. 2008 lades programmet ner. För att öka medvetenheten om Europas olika språk arrangeras den europeiska språkdagen. Man vill också uppmuntra till flerspråkighet och uppmärksamma hur viktigt det är att lära sig språk livet igenom.
Den regionala anslagstavlan inleds med att Motion och idrott för synskadade MIS inbjuder till workshop i Malmö om sin nya iPhone-app Vision och Motion, VOM. I appen kan du skapa en rutt och återanvända den och spara en plats. Du kan ladda ner appen utan kostnad från App Store. På workshopen träffas vi utomhus i mindre grupper om cirka 4-6 personer. Du kan ta med dig en ledsagare som du känner dig coronatrygg med. Har du ingen ledsagare men önskar en sådan så ange det i anmälan. Vi träffas lördagen den 25 september utanför FIFs lokaler vid Pildamsvägen 26 i Malmö. Workshopen varar 1-2 timmar med start antingen 13.00 eller 15.00. Ange i anmälan vilken tid ni vill komma, hur många ni blir och om du behöver en ledsagare. Under workshopen går vi igenom appen och du kan även få hjälp att installera den på din mobil. Sen får du praktiskt gå en bestämd väg, testa att skapa en rutt och lägga in egna platser. Du kommer också att kunna försöka hitta zoner att fånga och börja delta i en tävling om vem som fångar flest zoner varje månad. Har du frågor eller funderingar om dagen eller vill anmäla dig, ring eller mejla projektledaren Denise Kresso. E-post denise.kresso@misgbg.se och Kresso stavas med C i början. Mobil 0706 148 146. Varmt välkommen. Du kan hitta mer information på Vision och Motions hemsida visionomotion.nu. SRF Skåne bjuder in till en litteraturträff tisdagen den 12 oktober 11.30 till 16.00 på Hotell Sankt Jörgen, Stora Nygatan 35 i Malmö. Vi har bokat Patrik Lundberg via Författarcentrum. Han ska berätta om sitt författarskap och sitt arbete som journalist på Dagens Nyheter. Men det är hans bok Fjärilsvägen som kommer att få mest uppmärksamhet, så läs gärna den innan författarträffen. Så här presenteras boken. När Birgitta Lundberg föddes fanns det hopp, även om hennes liv. I rekordårens och folkhemmets Sverige kunde en arbetarflicka på landsbygden gå 8 år i skolan, 1 år i husmodersskola och få ett kontorsjobb måndagen efter examen. Hon kunde spara till körkort och bil, åka på dans och hitta kärleken. Snart levde Birgitta Lundberg den svenska drömmen, make, 2 barn, Volvo och villa. En välfärd som fanns där när hon behövde den. Sen kom 1990-talets finanskris, skilsmässan och stressen, fattigdomen, barnens liv till varje pris. Patrik Lundberg växte upp på Fjärilsvägen i Sölvesborg. Nu är boken Fjärilsvägen en kärleksförklaring till hans mor och en berättelse om det svenska klassamhället. Program 11.30 ankomst till Sankt Jörgen. 12.00 lunch. 13.00 samlas vi i föreläsningssalen och Patrik Lundberg hälsas välkommen. Cirka 15.00 avslutning med kaffe och godbit. 16.00 hemresa. Föreläsningen sänds ut via Teams, så vill du delta digitalt så meddela det när du anmäler dig. Då behöver vi din mailadress för att skicka länk till föreläsningen. Anmälan ska göras till SRF Skåne telefon 040 777 75 eller e-post srfskane@srfskane.se mellan 20 september och onsdagen den 6 oktober. Uppger vi anmälan om du önskar kött, fisk eller vegetarisk kost, om du behöver specialkost, om du behöver ledsagare eller om du har ledarhund. Avgift 200 kronor för medlemmar. Deltagande via Teams är kostnadsfritt. Du kan betala till bankgiro 484-0989 eller swishnummer 123 312 6299. Vill du ha inbetalningsavis så säg till vid anmälan. Bekräftelse och deltagarförteckning skickas ut efter sista anmälningsdag. SRF Skåne står för reskostnader efter att kvitton inkommit, dock senast 3 månader efter genomförd aktivitet. Har du frågor, kontakta kursansvariga Maj-Britt Ryman 0703 24 66 09. Varmt välkomna önskar arbetsgruppen för kultur och fritid. Anslagstavlan för sydvästra Skåne inleds med ett meddelande från syninstruktörerna i Malmö kommun som meddelar att de arbetar heltid sedan den 1 september och har telefontid måndag till fredag klockan 08.00 till 10.00. Telefonnumret till syninstruktörerna är 040 34 56 82. SRF Malmö Svedala välkomnar till sin dagverksamhet vecka 38. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet telefon 040 25 05 40 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. Måndag 20 september 12-14 blir det tidningsläsning och eller frågesport. Och tisdag 21 september 12-14.15 blir det bingo. SRF Malmö Svedala hälsar också välkommen till tjejträff torsdag 30 september. Tina från Seniorershoppen är tillbaka för att visa och berätta om höstens mode. Du kan handla kontant, med kort eller med inbetalningskort och du kan prova kläder i lugn och ro under kvällen. Vi kommer att ha visning av kläder i två omgångar med begränsat antal. Första gruppen kommer klockan 16 och andra gruppen klockan 18, då vi alla äter tillsammans innan andra gruppen tittar på kläderna. Vi serverar räkbomb som kostar 40 kronor. Drycker finns till självkostnadspris. Om man har allergier eller behöver särskild kost meddelar man det när man anmäler sig. Då får man även reda på vilken tid man ska komma för visning. Du betalar kontant eller med Swish till nummer 123 077 80 50. Vill du ha en trevlig kväll så anmäl dig på telefon 040 250540 eller mail info@srfmalmo.se senast fredag 24 september klockan 12. Och om man känner sig sjuk så ber vi er att stanna hemma. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala inbjuder också till sopplunch på föreningen fredag 1 oktober klockan 12. Vi bjuder på köttsoppa och avslutar med kaffe och en liten kaka. Är du medlem i SRF Malmö Svedala får du allt det här för 30 kronor. Icke-medlemmar betalar 50 kronor. Färdtjänsthem kan beställas till 13.30. Vill du vara med så anmäl dig senast tisdag den 28 september. Varmt välkomna önskar styrelsen. Synskadades förening SRF Trelleborg med omnejd inbjuder till informations- och medlemsmöte den 5 oktober 16.00 till 18.00 på Vattentornets bistrå café Stortorget 2 Trelleborg. Mötet har vi valt att kalla Föreningens framtid. Vi vänder oss främst till dig som har intresse och vill medverka till föreningens överlevnad, men självklart är alla välkomna. Föreningen behöver verkligen nya kandidater till styrelsen om föreningen ska bibehålla sin standard. Det behövs minst två kandidater till kommande styrelse för år 2022. Det är en fördel om du tycker om att skriva, exempelvis som sekreterare, eller leta upp lämpliga aktiviteter med mera. Du får mer information av oss i den sittande styrelsen när du anmäler dig till mötet. Föreningen bjuder på en räksmörgås och alkoholfri dryck. Har du någon form av matallergi eller annat så berätta detta vid din anmälan. Sista anmälningsdatum är torsdag 23 september till Helena. Ring mobil 070 642 2176 eller e-post 1helenalindell@gmail.com. Alltså en etta framför Helena Lindell. Undertecknat styrelsen. Och så har vi en tillfällig ändring i busstrafiken i Malmö där det är vägarbete på Jörgen Koxgatan till och med nyårsafton 31 december 15.00. Resenärer till och från Frihamnen läge A för stadsbuss 31 och 32 hänvisas till hållplats Slakthuset läge A på Jörgen Koxgatan, cirka 700 meter bakåt motsatt bussens färdriktning. Anslagstavlan för mellersta och sydöstra Skåne innehåller en inbjudan från SRF Sydöstra Skåne som bjuder in till sin populära räkfrossa, en härlig festbuffé att inleda hösten med. Vi äter så mycket räkor vi orkar, dessutom kallrökt lax med pepparotskräm, ljummen paj med västerbottenost, citronmajonnäs, Rhode Island-sås, nybakade baguetter och mycket mer. Efter den härliga buffén får vi kaffe och kaka. Till maten serveras vatten och lättöl. Vill ni ha något starkare till räkorna så kan ni köpa det på egen bekostnad. Vi träffas på Örums Nygård 9 oktober klockan 12 och fyller våra magar till 15.30. Ni får även information om vad som händer i distriktet och i vår egen lokalförening. Boka även in den 13 november, för då ska vi ha vår gåsamiddag på Husargården. Mer information om gåsamiddagen kommer. Adress till Örums Nygård är Örumsvägen 141 271 76 Löderup. För synskadade medlem kostar räkfrossan 200 kronor. För stödmedlem som hjälper synskadade medlemmar också 200 kronor och för enbart stödjande medlem 395 kronor. Anmäl dig senast söndag 3 oktober till Marion och Jan Magnum, telefon 0736 50 38 18 eller Vicky Svedrell 0708 37 53 58. Uppge vid anmälan om du har rullstol, rollator, egen ledsagare, ledarhund eller är i behov av särskilt kost. Du betalar din avgift på bankgiro 5435-4303 eller Swish 123-441-5071. Vi ser helst att du betalar din avgift via dessa alternativ så slipper vi hantera kontanter. Anmälan är bindande. Medlemmar får sina reskostnader ersatta efter att vi fått kvitto, kopia på färdtjänstfakturan senast 3 månader efter räkfrossan. Skriv alltså in i kalendern räkfrossan 9 oktober och gåsamiddag 13 november. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen för SRF Sydöstra Skåne. Vi har också några tillfälliga ändringar i busstrafiken. I Lund så pågår fjärrvärmearbeten på Brunnsgatan. Det påverkar dels stadsbusslinje 3 där hållplats Arkivgatan är avstängd i bägge riktningar. För läge A hänvisas till Esplanaden, läge B cirka 320 meter västerut på södra Esplanaden eller till Stampelyckan, läge A cirka 400 meter i nordöstlig riktning på Dalbyvägen. För Arkivgatan, läge B, hänvisas till Esplanaden, läge A, cirka 320 meter västerut på södra Esplanaden. För regionbuss 161 och 162s hållplats Arkivgatan, läge A, hänvisas till Esplanaden, läge B och för Arkivgatan, läge B, till Esplanaden, läge A. För Stampelyckan läge A hänvisas till Jupitergatan läge A och för Stampelyckan läge B till Jupitergatan läge B. 1 oktober 16.00 ska allt vara klart. Och på Fjällievägen i Lund pågår tillgänglighetsanpassning av hållplats Polishuset. För läge B hänvisas till en tillfällig hållplats på Fjällievägen cirka 50 meter framåt i bussens färdriktning till och med 17 september 16.00. Och den 20 september 07.00 till 24 september 16.00 är istället Polishuset läge A flyttad cirka 45 meter bakåt på Fjällievägen motsatt bussens färdriktning. Anslagstavlan för norra Skåne börjar med ett meddelande från SRF Västra Skåne som inbjuder till onsdagsträff den 22 september 13.00 till 15.30 i SRFs lokal Vaktgatan 3, Helsingborg. Fikaavgift 30 kronor, bingobricka 10 kronor styck. Så är det alltså åter dags för bingo och det blir smörgås och en liten kaka till fikat. Anmäl dig till kansliet, telefon 042 15 83 93 eller e-posta srf.monica@telia.com om du inte står på fast lista. Om du står på fast lista behöver du bara meddela om du inte kan komma eller inte ska ha fika. Välkommen! Och SRF Västra Skåne meddelar också att det är dags att beställa almanacka för 2022. Almanackan är i A5-format med text och siffror i svart färg och helgdagarnas datum i vit text mot röd ruta. Pris 100 kronor. På framsidan kan du få ditt namn. Fram- och baksida är plastade. Beställ på kansliet. Om du inte kan hämta din almanacka kan vi skicka den till dig med inbetalningskort och portokostnad medtagen. Undertecknat kansliet. SRF Ängelholm Båstad hälsar välkommen till ost- och vinprovning med italienska smaker onsdag 6 oktober 17-21 i vår lokal på Torgträffen. Vi startar med lite mingel för att lära känna varandra. Klockan 18 kommer Johan från Ängelholms ostbutik att bjuda på en lyxig upplevelse. Vi serveras ost- och charcuterivaror med matchande viner eller alkoholfritt alternativ på temat italienskt. Och vi avslutar kvällen med en kopp kaffe och en liten kaka. Dryckespaket. All dryck till denna ostprovning, alkoholfri eller alkoholhaltig, kostar 100 kronor. Och denna 100-lapp vill vi att alla betalar på plats med swish eller kontant. Det är för enkelhetens skull med tanke på vår alkoholpolicy inom SRF. När ni anmäler er så berätta om ni behöver ledsagarhjälp. Vid mindre antal än 15 personer ställs aktiviteten in. Pris 200 kronor plus dryckespaket 100 kronor. Lite om vår värd Johan Ingelsberg. Johan har sedan många år tillbaka drivit och utvecklat den lilla ostbutiken i Ängelholm till det lilla extra. Han har haft många fina arbetsplatser innan han tog sig an att bli sin egen. Däribland Hotell Mollberg i Helsingborg och hos ambassadören i Strasbourg samt ett par år på båt i Medelhavet. Så nu är vi i styrelsen för SRF Ängelholm Båstad helt övertygade om att vi ska få prova på lite lyx i vardagen under 2,5 timmar tillsammans med Johans ost och vin och kunskap om dess historia. Bindande anmälan och betalning ska göras till Marianne Jönsson på 070-710-4579 eller e-post mariannejonsson95@gmail.com senast fredag 24 december. Och Jonsson stavas med 2 S och därpå följer en 9 och en 5. Betalning till bankgiro 5972-8915 eller swish 123-130-7214. Alla hälsas varmt välkomna. Styrelsen SRF Ängelholm Båstad. Och så har vi några tillfälliga ändringar i busstrafiken i Helsingborg. Där berörs stadsbuss 1, 26 och 27 av hållplatsarbeten på Vasatorpsvägen. För hållplats Vasatorp trädgård i bägge riktningar hänvisas till hållplats Drottninghög centrum, cirka 400 meter västerut på Vasatorpsvägen till och med 20 september 9.00. Och 9.00 samma dag börjar arbeten på följande hållplatser. Drottninghög centrum i bägge riktningar hänvisas till Vasatorp trädgård. Och för regementsvägen i bägge riktningar hänvisas till tillfälliga hållplatsstolpar som placeras innan farthindren bakom respektive hållplatsläge. Det innebär att bussarna behöver samsas med vanlig persontrafik, vilket kommer att skapa förseningar vid av- och påstigning. Och där tog detta nummer av Skånes taltidning slut. Nästa nummer kommer torsdagen den 23 september.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!